Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Okej, Simon, kvällspodd. Vet du vad? Det blir ingen clean idag.
Det blir ingen clean.
Det blir något annat.
Vad blir det för din del?
Vi ska säga nu. En blixtkall.
Ja, låt mig. Ja, jag skulle precis gissa. Probably the best beer in
the world. Oj. Jag känner att jag är värden öl. Jag har precis spelat 3 timmar paddel.
Ja, men då är du värden. Definitivt.
Ingen sån lunkpaddel heller, utan det var verkligen köttig paddel. Vet, där man flera gånger fick gå och ta långa breaks för att fan, min puls är helt för hög. Mm. Det så har jag inte känt på, jag vet inte hur länge.
Nej. Skönt ju.
Men det är nice.
Det är nice. Very good, very nice. Fucking
life. Fråga inte hur det gick, utan vi kickar igång.
Okej, vi skiter i det. Jag har precis bränt av ett starkt gympass där jag körde ben. Och som du nämnde, det är kvällspodd. Jag har levande ljus här hemma.
Gay!
Och
mysigt.
Nu får du gissa vad jag dricker. Gissar du rätt så får du en lax. Jag swishade på en gång.
Det är så pass. Du dricker ju typ te.
Fel.
Oh.
Du får en chans till.
Men det är så osannolikt att du säger att jag får en lax om jag gissar rätt. Och du sörplar i dig. Det är inte te, det är absolut inte kaffe. Det vet jag ju. Du sörplar inte i dig någonting. Varmt. Och det är inte sprit heller. Vad fan dricker du, den jävla dåre? Måste jag ta upp Simon Vaskes boken här och kolla på den ologiska sidan. Den är ju långt bak. Sida 37-38. Där någonstans. Nu ska vi se. Varm choklad.
Oh, nästan.
Oh boy.
Nej, bara ren mjölk.
Ah, okej. Okay. Baby Simon. Baby Simon.
Baby Simon.
Ja, men det är klart att du ska dricka din mjölk.
Så jävla gott alltså. Mm.
Är det vanlig mjölk eller är det komjölk eller?
Det är kofärsk mjölk. Direkt från kossan.
Sjukt det är alltså.
Här, med här i Skåne då så startar vi alltid dagen med att mjölka kossan.
Exakt.
Det är morgondag, eller morgonens mjölk.
Mjölka kossan.
Vi fick ut från kossan här.
Okay. Yeah. Men du med din mjölk och jag med min bärs. Vi kör igång, va?
Vi kickar igång denna podden.
Vamo. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas day. Somebody told Doja Cat. All right, men du, fan, det var inte så länge sedan vi drack bärs tillsammans.
Nej, men verkligen inte. Vi tog ju en och annan förra helgen.
Ja, vi var ju på din manager / bästa kompis bröllop fredag lördag nere i Skåne. Det var kul.
Ingen mindre än Joel Nordqvist och Johanna Josefssons bröllop.
Stort grattis.
Numera Johanna Nordqvist. Stort grattis, mina vänner.
Vi måste bara fokusera på en enda rolig grej. För det är rätt så kul. Ni som har följt med här på den vet ju hur dålig Joel är på sportbetting, till exempel då. Och det är lite kul. Så vi brukar alltid hetsa Joel, stackaren. rent ekonomiskt då, att han alltid tar sig lite vatten över huvudet ekonomiskt. Och det var ju ett väldigt påkostat bröllop, eller hur?
Det var det verkligen. Men fint var det också.
Jättefint. Nej, men det var ju skitfint. Och det var ju såklart en väldigt, väldigt fin ring hon hade också. Mm. Men sen berättade ni för mig att de även hade fått låna lite örhängen från samma ställe där de hade köpt ringarna.
Mm.
Ganska dyra örhängen, eller
hur? Ja, men hon fick ju låna alla smycken från samma vad heter det? Juvelare?
Juvelaren, ja.
Ja, men precis. Så hon fick ju låna smycken, både halsband, örhängen och allt möjligt av henne. Men ja, fortsätt du med storyn.
Nej, men och klipp till då att köpt ringen, fått låna lite smycken och värda ganska mycket pengar vad jag vet. Liksom. 30-40 och uppåt i den horisonten. Och sen då på frukosten dagen efter bröllopet när vi samlas vid 10 där och alla är lite små slitna. Så får jag ju reda på att Joel måste åka tillbaka till festlokalen för de är av med ett av örhängena.
Så var det.
Och de hade hittat det ena örhänget på dansgolvet eller vad det var. Och de var väl rädda att andra också skulle vara där.
Ja, alltså för att förklara det för våra kära lyssnare så var det ju två örhängen med massa diamanter. Och längst ner så var det en pärla som hängde, en äkta pärla. Och de ska tydligen vara väldigt dyra. Och det var just pärlorna hon hade tappat. Bägge hade hon tappat, men en blev upphittad. Och den andra är fortfarande spårlöst försvunnen.
Så att stackars Joel fick ett ännu dyrare bröllop.
Ja, det kan man säga. Lite ångest nu på sin honeymoon. Nej, det tror jag inte han har. Men det löser sig. Men nu är de i Italien och mår väldigt bra, tror jag.
Ja, nej, precis. Så att, vi behöver inte tjata ut bröllop. Bröllopet var fantastiskt. Det var skitkul. Det jag kan gilla också, nu var ju min tjej inte med den här detta bröllopet, men annars så tycker jag väldigt mycket om bröllop där man kör mixade sittningar så att man får sitta tillsammans med liksom annat folk än sin respektive.
Mm. Jag fattar vad du menar. Jag har inte varit på så många bröllopar, men satan, nej, vad kul det är.
Ja, det är skitkul alltså. Du satt ju på honnör.
Ja, det gjorde jag den här gången. Och jag var på ett annat bröllop veckan innan till en väldigt, väldigt nära familjekompis. Och det är så mycket känslor och det är så mycket lycka, det är så mycket, och jag vet inte, det är liksom, det är som en fest fast den är gånger 1000 emotionellt och kul.
Det händer så mycket.
Ja,
alla är på en bra plats, alla är glada, alla är där för att faktiskt se som man uppskattat. Alla har tagit sig tiden, alla är fina. Ja, det är mycket kärlek helt enkelt. Och alla berättar ju verkligen det finaste minnet och hela den biten som hamnar i en lite sån kärleksbubbla.
Mm. För det är väldigt sällan man pratar eller pratar känslor eller pratar fint till någon annan och speciellt till någon som är nära. Och jag kände det nu också när jag skulle hålla tal för Joel och Johanna. Att det känns ju extra jobbigt egentligen att hålla tal för dem. För de betyder så pass mycket för mig.
Mycket.
Och skulle jag hålla tal för kanske två andra random som jag inte känner så är det mycket lättare. Mm. Och det är väl det som skapar den här magiska känslan i stunden.
Jo, precis. Nej, men det är häftigt. Det är häftigt med bröllop. För det är ju ändå någonting som man bara ska göra en gång. Mm. Så att det är ju verkligen... Det är verkligen all in. Och det är ju alla människor som har varit eller och som är närmast en.
Mm.
Så att, ja. Det är lite speciellt. Det är coolt och det är jäkligt häftigt att få vara gäst och bara få åka med den här fina karusellen.
Mm. Jag var helt så här lyrisk och hade så mycket känslor. Bara när jag såg Johanna kliva in där i den här lilla kyrkan och så kollade jag på Joel som är min bästa vän.
Tror du skulle säga den här lilla klänningen?
Nej, det var inte en liten klänning. Och du vet så här, mina tårar bara liksom, jag kunde inte hålla tillbaka. De bara liksom föll ner från över kinderna. Och du vet, jag bara grät och... Nej, jag blev väldigt imponerad och inspirerad av deras fina, fina bröllop. Så att dagen efter, när vi kom hem här så satt jag och Mimmi här och vi bara, nu måste vi börja liksom
planera vårt
bröllop. Och så började vi skriva ner inbjudningslistan och det var inte heller lätt att kapa, alltså du vet här, listan, för det är liksom ändå tufft. Man vill inte ha ett för stort bröllop och man vill inte ha ett litet bröllop heller, så att nej,
Nej, det är väl det som jag kan tycka att det är sjukt svårt. Alltså, jag leker bara med tanken, men liksom, vilka skulle man... Liksom, vart drar man gränserna över vilka man drar bort? Liksom? Förstår du vad jag menar?
Man skulle vilja ha med alla roliga människor man känner ju, men sen så blir det också så här, ska jag ta med alla, då blir vi för många. Då blir det inget speciellt. Då får man inte den här magiska känslan heller, tror jag.
Nej, precis. Så,
nej, det där är svårt. Det där kommer bli svårt. Vart man drar den linjen.
Nej, ni kommer lösa det fint och vi ser fram emot den dagen helt enkelt.
Mm, verkligen. Men du, vi har lite paddel att snacka om, så att det är dags att kicka igång podden. Vi går vidare till vårt huvudämne, vilket är paddel.
Jag vet vad huvudämnet är, Anders, Simon. Det är ju att du är fan i blåsväder ännu en gång.
Nej, lägg inte detta på mig.
Jo, det är klart, det är ditt rack.
Jo, men det är inte bara mitt rack, eller?
Nej, men det är ändå... innan det var några problem så var det ju ditt rack.
Ja, absolut. Men om vi ställer oss frågan, typ andra världsledande varumärken inom sporten paddel.
Nej, men okej, lite bakgrundshistoria då. Det blev väl de här kommentatorerna, Simon, Emil och Simon heter de, va?
Ja, stämmer.
De hade ju spelat paddel en någon tävling och blivit ombedda. Jag har aldrig hört talas om att man gör liksom racketmätning, men de hamnade på någon typ av racketmätning i den här tävlingen i Spanien, tror jag.
Det är alltid
så kul, för det finns ju de hårdaste domarna är ju alltid på de absolut minst viktigaste tävlingarna. Har du tänkt på det?
Ja, men det är typ så faktiskt.
Peter Clay säger ju med Studio Paddel och de ska alltid liksom, de ska alltid ta så mycket plats, va? De ska göra ett namn för sig själva.
De ska ta showen.
De ska ta show de la show. Nej, så att, och de åkte på någon mätning där och då sa de att racket var för långt. Och sen så blev det en nyhet på Paddelfeber och sen så har det bara eskalerat. Och jag tror att ingen har missat det. Men du får väl berätta.
Ganska omöjligt allt. Att ha missat det, för både Paddelfeber och Paddel Direkt uppmärksammade det väldigt mycket.
Jo, men de hakar på såklart. Det är ju en stor nyhet.
Ja, verkligen. Och det är ett jävla kaos. Men det som ska bli väldigt intressant att se är vad man gör nu. För att om vi kollar på längden på mitt rack, uteslutande varför det är så långt, vilket alltså, vi inte riktigt kan svara på, eller vi kan komma in på det ämnet senare, men alltså varumärken och världsledande märken som Varlion har exakt samma längd som mina rack, och de är ju också i så fall på tok för långa, men så ser vi att alla toppspelare på World Padel Tour får spela med dem, all samma spelare får spela Premier Padel med dem. Och Premier Padel då tillhör ju det internationella paddelförbundet FIP. Och det är FIPs regler det svenska paddelförbundet går efter. Så att enligt svenska paddelförbundet, om detta racket och alla racken som är över 45,5 cm långa är otillåtna. Och de går efter FIP-reglerna, men FIP tillåter spelare, proffsspelare, spela med dessa racken. Då är det också någonting som talar emot liksom sig själv. Vem ska man lyssna på? Vad ska man gå efter? För att vi snackar om att... Alltså jag skulle väl nästan säga att ska man vara... Alltså gå och testa samtliga rack, så känns det ju som att många, nästan 50% av racken är längre än 45,5. Och det kan ju skilja på millimeter. Och jag tror att Alsterback försökte uttrycka sig och berätta detta då i en intervju. Att hur kommer det sig att racket är en centimeter för långt? Och det kan ju vara så att vissa rack är en centimeter längre. Andra är en halv. Och andra är, så diffar det millimeter. Och detta är ju för att produktionen egentligen av racketarna i Kina och Spanien producerar rack i en viss längd, och ibland så blir diffade för att de är handgjorda och de sista delarna ska kapas och sättas på för hand manuellt. Och det är väldigt svårt att få det på millimetern, på centimetern, och det kan vi se nu att det diffar ju på många rack. Det är det som är ganska intressant, det är liksom att jag läste någon annan artikel också om att de tror att det påstår, alltså att någon var trött på att det liksom, att allt handlar om att sälja och sälja och sälja och bara göra det för pengars skull, det tror jag inte. För att om vi kollar på alla varumärken som kanske har någon diff som är lite längre eller lite kortare, det visar ju bara på att det är någonting fabrikalt som är svårt att producera i exakt samma vikt och exakt samma längd. Så att jag tror att padden är fortfarande så pass ny och att teknologin bakom racken att, för att producera, alltså är inte tillräckligt utvecklad eller tillräckligt bra för att verkligen göra racken identiska till punkt och pricka, både viktmässigt och längdmässigt.
Nej, jag fattar. Men jag hörde en story, för att det finns ju ett racketmärke som heter Vairo, tror jag.
Mm.
Och de också kända för att göra ganska långa skaft, vet, gött för dubbelfattade backen och så vidare. Och då ställde jag frågan, bara, men det här är ju en centimeter längre än det här, och det här racket vet jag är på gränsen.
Mm.
Men då sa den säljaren eller den representanten för det varumärket att det får diffa 6% i längd just på grund av, alltså att fabrikerna, att det kan vara olika tillverkningar och så vidare, att man kan aldrig garantera millimeter.
Nej.
Och att det därför får finnas en felmarginal på 6%, vilket skulle ge en centimeter.
Ja, jag vet inte exakt.
Jag vet inte om det står med någonstans. Jag citerar typ bara så att om det är så, så är det okej. Men jag menar, om de nu går ut och säger att det inte är okej, så vad gör man då?
Nej, det är en bra fråga. Alltså, jag har ju inte varit med om detta tidigare. Det är ingen inom VPT-spelarna som har varit med om det tidigare. För jag hörde mig runt lite, och det är ingen som har åkt ut eller råkat ut för att inte få spela med sina rack. Och då har jag ju snackat med spelare som är sponsrade av Valion, Siux, som har ibland lite längre skaft och lite längre rack. Och jag tror inte det handlar om skaftet heller, för jag tror att Valion påstår att racketlängden ska mätas från kanten där du träffar bollen på högsta punkten till själva greppets slut. De menar på att den sista centimetern högst upp, eftersom det liksom är kantigt, det ska inte räknas, för där ska man inte träffa bollen. Men det är också så här, aha, men vad gör man om man får en ramträff? Är bollen död då, eller vad är det frågan om? Så att jag vet inte hur racket...
Nej, men det är också konstigt. Jag menar, de kan ju inte bara mena på att vi tycker att det borde räknas härifrån till hit. Någonstans så borde, alltså det finns ju ett reg. Hela racket, det står ju ändå så här, racket får vara så här långt liksom. Mm. Så jag förstår ju de som äter liksom. Men däremot,
ja,
så borde
definitivt.
Det kanske, om det står typ att nej, men det får finnas en felmarginal på, ja, men x procent som är liksom x centimeter då, eller något millimeter. Precis som typ om man kör bil, du vet, och de klipper körkortet på över 30 km i timmen, så finns det ju också en felmarginal liksom.
Mm.
Så man kan ju vara, man skulle kunna ligga liksom 32 km över och ändå klara sig, för att det finns någon, ja, men du vet, det borde ju, som du säger, med tanke på att det inte går att göra millimeterskurna rack i paddel ännu, så måste det ju finnas någon typ av felmarginal.
Mm, precis.
Eller får man göra dem typ 2 centimeter för korta ifall att någon ibland blev lite för lång. Alltså, förstår man?
Ja, men exakt. Åt andra hållet. Men
det
som är ganska intressant är när man nu när vi tog fram mitt rack till exempel, så snackar vi med fabriken och liksom vi förklarar för dem, och jag förklarar för RS då vad jag vill få ut utav racket, liksom vad jag vill ha för känsla med racket, vad den ska ha för egenskaper och hela den biten. Sen fick man ett par prover för att testa i olika modes, för att vi ritade upp en mode hur vi vill att racket skulle se ut, bla bla bla, bla, bla. För er som inte vet hur processen fungerar, då ritar man ut det och skissar ut det först, och sen så får du olika test med den produkten som du har ritat upp. Med att för, eller självklart, vi skissar upp den, vi säger ungefär egenskaperna på racketen, alltså vad för typ av foam vi vill ha i racket, vad för typ av glasfiber eller kolfiber ytterst på racket. Och hela den biten materialtillvalen. Och därefter får du olika test. När vi får de här olika testerna, jag fick väl kanske ett par 20-30 rack. Så kände jag, det här nej, det här nej, det här ja kanske är detta, ja det här kändes bra och så vidare. Och så plockar du ut dem du verkligen gillar. Sen går du till nästa steg, okej, dessa fyra racken gillar jag. Det jag vill skapa är att jag vill ändra, jag vill ha denna känslan på rack nummer ett. Men jag vill ha kanske ett hårdare material som rack nummer fyra. Och jag vill ha gummit från rack nummer tre. Okej, då får du nästa exempel. Boom. Okej, det här kändes faktiskt bättre, men vi måste göra racket lite lättare. Så kapar du vikten kanske beroende på vad du vill ha balansen. Och sen så gör du små ändringar hela tiden. Och det var så här vi kom fram till mitt rack egentligen. Att vi liksom testar och testar och testar oss fram hela tiden. Och det är ju egentligen fabriken som har skickat racket till oss hela tiden. En prototyp som vi därefter ändrar och justerar. Och det här är ju mått som är liksom standard. Och sen så kommer vi till slutproduktionen där det kan diffa någon millimeter här och var. För att det sista du gör med racketen, det är ju manuellt. Du sätter på klistermärkena själv. Du kapar racket för hand. Du sätter på knopparna för hand. Och hela den biten. Så att felmarginal, det måste man kunna ha. För annars...
Men du måste ju ändå veta att om det här med måtten. Liksom att ni låg på gränsen. Eller till och med att ni låg över ju.
Nej, gränsen vet vi, för vi sa ju att vi vill ha dem så långa som de är tillåtna att använda.
Ja, och, så ni tog typ ett befintligt rack på marknaden och sen så tänkte ni att det borde vara okej liksom?
Nej, men grejen var att jag ville få ihop tre olika typer av rack. Och det var ju, ett var ju Varleon då och ett annat var Babolat och ett annat var Head. De tre racken, ja. Alltså så här, de tre känslorna, jag ville mixa ihop dessa tre racken på något sätt.
Till ett liksom.
Till ett. Och då förstod de ju grejen vad jag ville ha. Jag sa att jag vill att ha ett skaft där man kan spela med två händer. För att det är så pass många där ute som gör det. Jag vill kunna ha möjligheten till att lägga till två händer om jag skulle vilja ha det. Och det är liksom ett slag som används mer och mer. Och så vidare. Så att man pratar egentligen mer om egenskapen av racketen du ville få ut. Och sen så självklart maximera längden, maximera bredden. För att göra racket så bra som möjligt. Men aldrig
jag
var
tycker
det...
Bara det är så sjukt att det händer. Med tanke på jag vet ju hur jäkla mycket pengar ni lägger på att ta fram ett rack. Liksom.
Ja, men
det är
absolut.
Så sjukt att en sån här grej kan inträffa.
Du kan ju se liksom så här. Varumärken som säljer flest rack i världen. Det är ju typ egentligen Siux. Det är Varleon. Och det är liksom två rack som är... Alltså om du mäter de racken med mina eller något annat. Alltså de är ju strax över eller på gränsfall hela tiden. Så att de försöker väl också på något sätt maximera det. Och sen så diffar det kanske plus, plus minus en centimeter. Och, ja.
Det är konstigt att det liksom uppdagas nu. Först nu liksom. Förstår man det? Ja, men alltså detta, det borde blivit en grej för länge sedan. Liksom.
Detta är ingen ny grej inom paddelvärlden, utan detta är en ny grej inom svensk paddel. Det är det som är skillnaden. Ja.
Jo, såklart, men ändå. Alltså förstår man här.
Valions rack, om du går och mäter dem i en butik, de har haft samma längd i 10 år. Det är ingen ny grej.
Nej, men frågar de är du, inte lagliga att spela med på VPT då?
Frågar du... Fippen har inte sagt någonting. VPT har inte sagt någonting. För kollar du på Ivancho, Pincho och alla de som spelar med just detta racket. De spelar med det på VPT. De spelar med det på Premier Padel.
Ja. Det här kommer de få fortsätta göra eller? Så det är bara i Sverige just nu som det är lite tjafs eller?
Det är ingen som har nämnt någonting. Det är ingenting som har sagt. Nej. Alltså Xavi Ruiz som spelar med sitt Siux, det är lika långt. Och det diffar. Det är inte alltid att de är långa. Ibland så är de ju lika. Alltså... enligt regelverket 45,5 exakt på pricken eller strax under eller strax över. Men det är bara att mäter du racken så är det väldigt få som håller 45,5 exakt, utan de är oftast 45,5 eller 45,3 eller 45,7, 45,8, 49, ja,
exakt. Ja, men precis, såklart det diffar alltid någonting liksom. Så är det.
Så att
men vad fan vad blir det av det här nu då?
Detta är inget nytt. Alltså det här har ju varit så länge. Alltså, och det är en ny nyhet för Sverige.
Ja,
Sverige. Okej, men så att du kommer inte få spela med dem på en SPT då, med andra ord?
Jag vet inte. Jag vet inte vad som är sagt. Jag menar, för att i slutändan, det som om de ska mäta dem. Alltså mina rack är ju inte längre än till exempel Victor och Piers.
Nej, nej, såklart.
Och vad ska de spela med då? Nej, de får inte heller spela. Eller vad ska vi stå och kapa racken utanför om de är 2 millimeter för långa?
Eller så får de ändra regelverket ju.
Nej, men det jag vet faktiskt inte vad som händer. Vad händer
men
liksom?
Okej, okay, men vända på det då. Hur stor skillnad gör det då? Alltså att man har ett längre rack, om vi ska vända på, det, på den saken.
Jag vet inte.
Hur viktig är regeln, tänker jag bara.
Alltså ju längre, alltså i tennisen så får du ju ha ett rack som heter long body. Som är 1 eller 1,5 centimeter längre.
Mm.
Och där är det inga problem. Och i paddel, vad är skillnaden? Eller varför
jag bara vill... tänker, är det liksom en jättestor fördel? Liksom? Alltså förstår man det?
Jag tror det är en fördel och nackdel. Försvarsmässigt en nackdel, attackmässigt kanske en liten fördel i smashen bara.
Mm.
I övriga slag så skulle jag inte säga att det är en fördel.
Nej.
Ett längre rack gör ju bara att du har mindre kontroll.
Ja.
Ett kortare rack får du mer kontroll.
För att det är lättare att hantera bollen om den är mer i handen, om man säger.
Mm.
Ja.
Och det blir ju stabilare, så att säga. Så att det är inte så att jag tror inte heller racket varumärkena vill ha för långa rack heller, för du tappar ju den här kontrollen som är så viktig för en paddelspelare, för att det är ett av de viktigaste momenten, att kunna kontrollera bollen och ha kontroll hela tiden.
Men okej, men vad ska du säga till alla som har köpt ett Simon Vasquez RS-rack som lyssnar nu då? Sitt lugnt i båten, spela på.
Men jag tycker definitivt att ni ska sitta lugnt i båten. För att jag menar, ska man mäta alla rack och alla som är 45 cm eller längre? Eller, alltså nu snackar vi om att det är max 1 cm längre. Vad som sägs när man har kontrollmätt alla, att det är ju mellan 45,5 och 46 och 46,5 max, då kan du liksom stoppa spelet med alla rack egentligen på marknaden, eller inte alla men 50% av racketarna. Padel Nuestro som producerar alla Siux-racken, de är ju långa. Och vi vet att det är de som säljer flest rack i hela världen.
Size matters, Simon.
Ja. Men det är till en viss del. Sen så handlar det om vad du gör med racket själv. Men det vore ju helt sjukt.
Nej, men jag bara menar att storleken, det har ju blivit en jättegrej ju.
Ja, men det är som att men nu får Siux, Valion och RS, då mitt rack, inte tävla nästa helg. Jaha, okej då. Vad ska de som är sponsrade av Valion göra? Ska alla hålla på och ta bort knoppen och flisa ner, alltså slipa ner sitt rack? Eller jag vet inte.
Men det är väl bara en tidsfråga innan det sprider sig vidare då, så att de börjar kontrollera alla rack då? Tror du inte det?
Jo, men antingen får de kontrollera alla rack eller inga rack ju.
Mm. Har du varit på någon tävling i Sverige där de har kontrollerat racken överhuvudtaget? Alltså jag menar inte bara längd utan generellt liksom.
Nej.
För det finns ju fler regler än längden ju.
Ja, nej.
Det kanske är någon regel.
Alltså, jag har aldrig varit med om att...
Det är också någonting du kanske kommer börja med liksom.
Jag har aldrig varit med om att ett rack kontrolleras varken internationellt.
Nej, jag menar det. Nej, men VPT kontrollerar ju fan inte om du heter Simon Vasquez heller. Liksom, så att det...
Men inte Premier Padel, alltså jag har aldrig varit med om att de mäter rack.
Nej, nej. Nej, nej, men det menar jag inte heller. Det kanske inte jag tänkte på just nu. Det finns alltså, ju mycket regler liksom som man kan...
Alltså jag är ju självklart aldrig, liksom, en av dem som tycker att man ska följa reglerna till punkt och pricka. Det är klart. Men jag menar, om det internationella padelförbundet inte kontrollerar regler, varför ska en C-klass på Gotland kontrollera rack? Det är bara min fråga.
Det är alltid så. Sverige vet. Ah, ja, men det är väl bara att gilla läget. Och så får vi se om antingen så får ju nästa modell av Simon Vasquez rack ändras, eller så får de ju, som Håkansson sa lite vettigt, att det här är så löjligt med regeln. Lägg in en undantagsregel liksom. Det är klart att det måste kunna diffa liksom, typ.
Ja, yeah. Men
det är det enda logiska.
Det är RS har gått ut och sagt nu att det är, om det är någon som får problem med sitt rack för att tävla, så är det bara att kontakta RS och hjälpa dem att lösa problemet. Jag har aldrig varit med om det. Inga jag känner på proffstouren, vare sig World Padel Tour eller Premier Padel, har någonsin haft problem med, eller under på FIP-tävlingar heller.
Nej.
Så att Ja, det vore märkligt om det ska vara så pass stenhårt på svensk mark, men inte ens i närheten på den internationella nivån.
Lite komiskt är det ändå. Alltså,
ja, absolut.
att det ens kan inträffa.
Mm. Ja, gud.
Lite slarvigt är det ju också, får man ändå säga.
Definitivt. Jag snackade med Andreas och han tävlade i bordtennis innan.
Ja, exakt.
När han var junior. Och de kontrollmätte vartenda rack inför varenda tävling.
De var stenhårda ju. De kollade hur vi limmade och allting. Liksom. Ja. Och de la ju också in regler sen på att man inte fick limma. Sådär. Men på den gamla goda tiden så fick man, så limmade man sitt gummi innan match och sånt. Liksom. Och det var ju viss sort gummi man fick använda. Och, ja, det fanns ju jättemycket regler. Liksom.
Och i tennisen så har de aldrig mätt eller kontrollerat några rack heller. Nu vet jag inte hur det är i golfen eller squash. Eller andra racket tävlingar. Men tennis aldrig någonsin. Och i pingisen, ja. Sen vet jag inte andra racketsport.
Ja, då lämnar vi väl det där då. Så att, som sagt, om ni som har ett Simon Vasquez rack, chilla. Får ni problem när ni är ute på tävlingar, be dem att chilla. Nej, ska jag bara. Nej, men kontakta i så fall RS, så hjälper de till. Och sen så får vi bara se vad som händer. Jag tror att det kommer komma någon sorts, alltså, något sorts undantag, eller att det kommer att liksom lösa sig på det sättet.
Ja, alltså det känns ju som att just nu så måste det lösa sig. Eller att ett undantag måste liksom vara okej, för att det är okej utomlands. Och nu, vadå, ska man, det är ju en SPT-tävling nästa vecka, ska man inte låta kanske 40, 30, 50% av startfältet inte spela på grund av sina rack. Det är också så här. Ja.
Men jag tycker vi segway över snabbt på SPT. Det är rätt många, eller många. Det är ändå ett par internationella namn där som kommer tillbaka.
Ja, verkligen. Ingen mindre än Theo Zapata.
Zapata som har blivit household i Sverige.
Ja, precis. Han och Rickard. Var det den senaste SPT någon vann?
Det var det nog. SPT som var i Göteborg. Tror det var senaste.
Mm. De är tillbaka. De ska spela de tillsammans igen.
För de hade ingen lätt väg fram till att vinna den SPT. Så att de gjorde verkligen bra ifrån sig. Då kanske inte så många trodde på dem. Att de kanske gör dem det bra, så tar de sig till semin. Sen kan allt hända. Liksom. Men nu går de inte in och är underdogs längre. Det är också en annan situation.
Det är en helt annan situation, för nu är de laget alla vill slå.
Ja, och alla visste, alltså förut visste man kanske inte hur bra Rickard Rode skulle kunna leverera bredvid en stjärna som Zapata. Och sen kanske inte alla förstod hur bra Zapata var, trots att man fattade att han var bra. Så att, det är ju en helt annan psykologi nu.
Nu får de ju gå in till tävlingen med press helt enkelt.
Sen är det också så här, om man ska vara helt krass, liksom, som vi har snackat om många gånger i paddel, det var ju matchen mot Appelgren och Fran Cepero. Så den kunde ju gått åt båda hållen. Alltså, det blev ju en tuff tresättare som de egentligen, som Rode och Zapata lika bra skulle kunna torska. Liksom. Och då hade hela den där sagan inte uppstått. Alltså, förstår jag menar.
Nej, precis.
Och, så att, alltså, det är ju så lätt att det går åt ena eller åt andra hållet, och så helt plötsligt så blir det en stor snackis kring hur det här såg ingen komma, hur så här bra var de och så vidare. Liksom. Jag var mest glad för Rickards skull, för jag vet ju hur duktig han är, men att han faktiskt fick någonstans tysta ner lite folk kanske, eller bara liksom leverera. Och det är tufft när man har alla ögon på sig, så att det ska bli roligt att få se dem igen.
Verkligen, sen har vi ju fler namn också som är med, och det är ju ingen mindre än Arnau Ayat som ska spela med Adam Knutsson, va?
Precis, och han, lite kontext till honom, det var väl han som Vindahl mötte i en tuff match i Premier Padel Madrid, va?
Ja, stämmer.
Packan spelar, om jag minns fel.
Stämmer. Sidespin spelare som har en jävla smash.
Exakt, han ser också lite så, lite teosapatisk ut, om man säger. Alltså man kanske underskattar lite. Och sen så bara finns det en explosivitet, ett spelsinne och en fysik som... det är ju därför de är så bra rankade som de är i världen. Men det är så lätt att underskatta de här 50-90-spelarna.
mm. Ja, verkligen. Alltså jag mötte ju just Arnau mötte jag ju med Johan Bergeron i början av året, alltså VPT i Miami. Och där lyckades vi vinna 7-6 i avgörande. Men det var ju ja, liksom exakt på gränsen. Men det är ju en spelare som är extremt explosiv. Jag skulle väl säga att Arnau är betydligt sämre defensivt jämfört med Theo Zapata. Ja. Men han har en mycket bättre smash än Theo. Bra forehandvolley. Bra på att flyga in och hoppa bakom forehandspelaren. Mm. Men alltså, ska vi jämföra Arnau med Theo Zapata så håller jag ju Theo Zapata som en mycket bättre spelare ändå överlag.
Ja.
Sen så gör Arnau sjukt bra resultat och det är för att han är extremt bra på att tävla också.
Precis.
Men
det blir nya förutsättningar för honom också. Ta sig till Stockholm, spela på nya klubb, ny omgivning, spela med en partner han inte har spelat med tidigare och så vidare.
Ja, verkligen. Sen så det man inte får ta bort här också, det är att en toppspelare som så här som ska spela med en spelare de aldrig har spelat med.
Mm.
Det är inte så lätt att egentligen ta mer ansvar, ta mer för att, du vet så här, det handlar om att de ska göra fler vinnande poäng under matchen. Ja.
Och de vet ska om också.
Ja, och de kommer få färre bollar än vad de brukar få. Mm. De kommer få mycket färre bollar än sin partner. Så att det innebär att de måste in och hämta mycket bollar. Och
de måste göra mer av mindre.
Ja, och när de väl är i det läget så måste de ju hålla sinnet kallt ändå. För att de kan komma, även om de går in på andra sidan, på sin partners sida, så kommer de alltid kunna, de kommer inte alltid kunna hitta ett avgörande slag. Vilket innebär att ibland måste de bara spela taktiskt rätt för att låta bollen leva vidare. Och det är det som är så svårt, den här balansen, att ta det beslutet från att kanske chanslå lite och kanske ha en riktigt bra helg och där de kanske chansar mer än vanligt och allting sitter. Då höjs de ju 10-15% den helgen. Men då har de ju också kanske haft lite mer flax med sig. Men just den där balansen att spela med någon som är sämre och veta hur mycket ansvar, hur mycket mer boll man ska ta och hur mycket mer man ska gå för slagen. Den är svår, måste jag säga.
Ja, eller hur? Jag har ingen aning, men jag förstår vad du menar.
Du är den andra gubben som får mycket boll.
Jag är alltid den som får mest boll, men jag älskar det. Det tycker jag är gött, för då blir jag oftast bäst eller bättre liksom.
Men det är det vanliga. Alltså, vi får inte heller ta bort det här att ju mer boll du får, desto bättre spelar du oftast.
Ja, man tänker ju mindre också då liksom. Man bryr sig inte kanske om den yttre pressen eller sånt som man kanske tänkte på inför matchen, för där och då så handlar det bara om att okej, okay, nu kommer nästa boll, vad ska jag slå den, springa, andas, du vet, man är bara mer i det på något sätt.
Och inte bara det, utan du ska ju ha feeling på bollen också. Du ska ha en känsla, du ska få mycket boll för att ha det där flowet i matchen. Mm. Och kommer du ifrån det i matchen och du får röra bollen mycket mindre än vanligt. Det är svårt att ha en bra känsla och ta rätt beslut då. Så att det är många faktorer som egentligen som är emot den bättre spelaren för att spela bättre i såna här sammanhang där en spelare är betydligt bättre än den andra.
Men det är kul att se de här mixarna. Jag menar, Adam Knutsson, för oss som är på många tävlingar, vi vet ju mycket väl vem han är, men han är, alltså ute bland folket så kanske inte han är det mest kända namnet bland forehandspelare.
Nej, det tror jag inte, men han har ändå gjort bra tävlingar ifrån
Jättebra
sig.
Jättebra tävlingar. Han har varit med länge, han är rutinerad. Ja. Han är väldigt så här kylig på tävlingar, stressar aldrig upp sig i princip.
Nej.
Väldigt, väldigt cool liksom, som spelare. Och jag kan sen kanske det är ett yttre med att han är bra på att hålla det. Men det är ju det som kommer krävas när han ska spela med någon med den kalibern. För jag tror fan att han kommer leka med tankarna kring att oh shit, nu är det upp till mig. Liksom. Nu är det verkligen upp till mig. Och det är lätt att det kan choka då. Liksom. Så att jag tror att han kan vara tillräckligt starkt mentalt för att spela. Men duktig spelare. Sen är det alltid det här, hur ska det gå med kommunikationen och... Kommer det skita sig? Får man en dålig start, då är man ute liksom. Så är det.
Jo, det handlar inte bara om att spela med en bättre spelare heller, utan man ska vara synkad i spelet och veta vad den andra gör och ändå ha ett tillräckligt
ha kul också.
Bra...
Det är det.
Ja, men tillräckligt bra
vet
kemi.
Vet du varför de ska spela? Är det samma sponsor eller?
Nej, jag vet faktiskt inte.
Nej.
Jag har faktiskt ingen aning. Just Arnau och Adam har jag faktiskt ingen aning, men sen så vet jag ju som vi har nämnt tidigare att Theo och Rickard spelar ju för Slashinger.
Ja, men exakt. Det är så där fattar man ju ändå att det finns någon typ av någon kommersiell fördel för Slashinger kanske att skicka, betala hit Zapata för att få spela. Sen tror jag han tycker det är skitkul.
Nej, definitivt. Det tror jag man.
Tror han tycker det är askul att spela i Sverige med tanke på att det var ett väldigt bra tryck på Åby när de spelade SPT:n där. Det var ett jättelyckat arrangemang. Och jag tror han tyckte det var rätt roligt och han tände ju till mer mest skulle jag säga i matcherna och i ostkriget och framförallt mot så här Pierre och Victor som kan vara ganska bra på att tagga igång varandra, men då tände han ju verkligen till flera gånger liksom, där de försökte syka ut honom lite. Han bara tänkte, nu jävla, vad är det här för tjommar?
Nej, det är så kul att se. Och jag tycker bara det är kul att det kommer både spanska och andra utländska spelare till svenska touren.
Gött att det mixas upp lite.
Ja, så att man inte får se samma matcher hela tiden. Så att
nej, det är ju oftast det.
Förhoppningsvis så blir den svensk padel så pass attraktiv att vi får hit danska spelare, finska spelare, norrmän. Mm. Även holländare, fransoser och italienare till framtiden.
Nej, exakt. Nej, så det är kul. Vi ser fram emot det. Men du, den spelas på, är det Court One den kommer spelas på? Eller vart är det?
Nej, jag tror det är Ultimate Padel som numera är en Padel United-anläggning. Om jag inte har fel. Men det var det coach Andrea sa till mig idag.
Jo, men så är det. Att,
om jag har fel så är det hans fel.
Nej, han har alltid rätt. Men, just det, men det blir kul. Det blir jäkligt kul. Jag kommer inte kunna vara där. Men, och du spelar inte, va?
Nej, jag vill
rack.
Spela. Ingen rack. Jag letar faktiskt partner just nu. Så att lyssnar ni på vår lilla podd och ni kanske har någon partner till mig, så hör av er.
Kan du inte spela med Pablo då? Två forehandspelare.
Han ska faktiskt. Ja, men där har vi ett ämne att ta upp också. Pablito har ny partner du.
Är det sant? Är det ute?
Det är ute.
Jag vet faktiskt inte, berätta.
ute. Jag råkade slida in på Ranked In just till en kommande SPT-tävlingen och där såg jag att Pablo Figueroa är anmäld.
Tror jag väl.
Kalle Knutsson.
Knutsson! Knudan!
Från Katwijk.
Ja. Det är ju EM-paret som ska spela tillsammans.
Ja, precis. Så att vi får faktiskt försöka nå ut till Kalle och Pablo kanske och köra ett litet avsnitt inför SPT:n och fråga dem egentligen hur framtiden ser ut.
Kommer han ner och träna någonting tror du? Det måste han göra då ju.
Ja, Kalle och Pablo kommer ner till Helsingborg och träna nästa vecka. Så att då kan vi kanske spela in ett litet avsnitt och se.
Det gör vi ju.
Det
är en bra vecka för mig, för sen börjar jag resa en jävla massa.
Hur detta samarbetet drog igång och vad deras tanke är. Om det är långsiktigt eller om det bara är för denna tävlingen.
Ja, det måste vi ta reda på ju.
Absolut. Och speciellt nu, sen så drar du iväg lite va?
Sen ska jag till Dubai.
Jaha,
Dubai.
Hoppa
lite fallskärm och spela in lite tv igen där och så. Så det blir kul, men
jobbigt.
Nästa vecka ska jag träna och kötta på som vanligt.
Spännande. Nej, men då tycker jag att du ska ta dig ner till Hibi för att det kommer vara sjukt mycket spelare här nere och då kanske vi kan dra ihop ett poddavsnitt med lite par som kommer ladda upp inför SPT 5 är det va?
Exakt. Men grejen är att jag blev så här för att jag såg nämligen att Pablo spelar ju en tävling nu i Löddeköpinge och sen Ystad med Anton Andersson.
Ja, just det!
Så han gjorde en liten sån Cruyff överstegare så att folk kanske skulle tro att det blir en reunion med Anton där. Men just Anton lämnar inte sin Big Bruno för lille Pablo.
Nej, det gör han inte. Absolut inte. Inte när det är någon riktigt stor
tävling. Jag ser positivt på det. Det skulle bli kul att följa det här samarbetet. Det betyder också att Kalle går över på backhand ju.
Precis, Kalle tillbaka på backhandsidan. Där jag egentligen tycker att han har spelat sin bästa paddel.
Ja.
Alltså när han har spelat riktigt bra så har han spelat på backhandsidan faktiskt.
Ja.
Men det är en av hans starka egenskaper som talar för och som gör att jag verkligen vill ha med honom till VM. Det är att man kan faktiskt spela Kalle på forehand och backhand.
Mm.
Och det är ju en viktig pjäs tror jag. Framförallt om det är du vet, mot slutet av veckan kanske i ett VM där folk blir skadade, du vet, här.
Ja,
Kalle kan ju spela på bägge sidor, det är inte alla som kan det.
Nej, det är sant.
Så att, det är en otroligt bra egenskap han har, måste jag säga.
Det är också typ nackdel med att ha en lefty liksom. Den är ju väldigt låst. Om man nu tänker verkligen just ur en positions... det är väl enda nackdelen med att vara lefty då.
Ja. Ja, men så är det. Definitivt.
Och att de ska ha varenda jävla boll i mitten. Men annars
är de bra. Annars är de bra.
Nej, men fan vad kul. Grattis. Ja, men som sagt, vi får följa upp dem vid tillfälle. Det får vi ju det får vi göra. Det får vi ju helt absolut klart göra. Men du, det är ju tävling just nu också.
Ja, och även denna veckan är vi sponsrade av
Hyper!
Kan det vara Hyper vår bästa?
Ja, jag tror jag.
Kanske timingmässigt den bästa. Men ja, det är tävling och det är faktiskt tävling i Argentina av alla ställen.
Så nice. Dit hade jag velat åka alltså.
Ja, det har varit coolt som fan, men just nu
Hyper,
är det jävligt kallt. Hyper,
skicka mig till Argentina.
Hyper!
Porfa. Vad sa du? Är det kallt?
Ja, det är vinter.
Men är det kallt?
Ja, men det är kallt. Du vet, husen i Argentina, de har fan ingen... vad heter det?
Alla är inte fattiga i Argentina.
Nej, men de har ju typ inte... husen är inte byggda på samma sätt ju. Alltså, de håller inte värmen. Alltså, du har ju ingen... vad heter det? Det du har... i husen för att värmen eller för att kylan inte ska trängas.
Element?
Nej.
Eller vad då? Solen ska isolering.
Isolering.
Ja. Element. Charade här i podden. Välkommen till charaden med proffset jag. Sån gul kliar som fan om man får på ryggen. Vad heter det? Vad heter det? Finns mellan två väggar hus. Come on. Kom igen, säg. Walla isolering,
de har det inga hus som är byggda på dessa sättet för att
det är
klara
lite som svensk vinter när man åker med SJ eller som svensk vinter i vägtrafiken. Varje gång det blir vinter och det kommer minsta lilla snö så blir det kaos. Samma i Argentina, bara helvete, det blev kallt.
Ja, fuck.
Detta året också.
Ja. Nej, men
vi har ingen isolering.
Precis. Så att det är kallt och det kan man ju se när spelarna spelar tävlingen just nu. Det är många som spelar med long sleeves på arenan. Alltså de spelar sina riktiga matcher.
Det är kallt inne i arenan också.
Ja, med underställ. Mm. Det är som M3-akademin i Madrid, du vet. De har inte
exakt.
Isolering.
Piskat. Bror. Ja, där var kallt.
Ja, exakt.
Men vi var också där på vintern ju.
Jo, men det var ju 10 grader i Madrid, men det kändes ju som minus 10 i hallen. Och det är väl lite samma känsla som i Argentina just nu.
Säkert, ja. Okej.
Ja, men...
så smashat då.
Men ja, i vilket fall. Det var väldigt få spelare, eller få. Det var många spelare som saknades i Argentina.
Är det för att många vill ha en lite längre break än... än vad det annars hade blivit, eller?
Jag tror att det var många som ville ha ett lite längre break nu när det faktiskt är break och att åka till Argentina fram och tillbaka för en tävling. Det kostar dem kanske bara flygbiljetterna 20 000 kanske, 15 000.
Mm, exakt.
Och bara åka dit för en tävling och sen tillbaka för att sedan ta en eller två veckors semester innan säsongen drar igång igen. Det är väl inte så många som är så taggade på det. Och
så kanske man redan har någon liten skavank sen innan och då är det nog som du säger att det är fan rätt gött och istället för två veckors break så kanske man får tre. Det skadar ju inte.
Nej, verkligen inte. Jag tror det är många som behöver det just för att dels ha semester en vecka och sen så bygga upp kroppen och sen med en liten mini-försäsong igen. Och som du nämnde, säsongen har varit lång. Alla har spelat extremt mycket tävlingar. Jag till exempel drog på mig en skada, andra också. Kolla av Yanguas och Koki.
Kolla Yanguas, han är tejpad av hela kroppen liksom.
Men precis, alltså folk och spelare blir ju skadade och de behöver ju lite tid också att repa sig. Så att jag tror att många tog chansen nu att inte åka hela vägen till Argentina och stanna hemma för att njuta lite och återhämta sig och bygga upp sig.
Men Windahl Stegin tog sig dit.
Han tog sig dit.
Cool erfarenhet också.
Verkligen, jävligt cool. Jag hade jättegärna velat åka faktiskt. Men han tog sig dit. Han vann första omgången över två italienare. Och kul. Sedan fick han åka på däng mot Stupa tuff. Lima. Vilket...
Ja. Ja. Nej, det var en tuff match. Liksom, ja, inget det att var, säga.
Nej, det var en tuff match. Inte alls enkelt. Och du vet, under de förutsättningarna... Det jag vet inte. Jag såg inte matchen, nej. Men... Jag såg
andra set. För ja. Att... jag kom in typ 10 minuter för sent och då var första set redan över. Liksom. Mm. Nej, men det var lite den känslan. Det var ganska avslaget får jag ändå säga i matchen. För att det kändes typ som att det spelade ingen roll lite grann vad man gjorde. Nej. Och sen så blev det, du vet, Vindahl som har ganska bra volley. Även i hans fullträffar så kom bollarna bara tillbaka helt perfekt. Jag tror bara att de ledsnade liksom och kände att amen, okej, okay. Too good. Vi avslutar snyggt och sen så drar vi hem på rehab.
På semme.
Typ så. Nej, men lite så kändes det. Det var liksom inte sura miner eller uppgivet eller något sånt där, utan det var bara, ja, de är för bra.
Och så kan det vara ibland.
De var väldigt bra i den matchen.
Så kan det vara ibland.
Man måste pricka rätt också. Man måste möta dem när man själv transar och de kanske går ner sig lite också.
Precis.
För att det ska gå.
Precis. Och nu
verkar så mycket snack om det.
Har varit på humör, så att säga.
Ja, nej, men det var de ju. Det var de.
In a good mood. Men tävlingen fortsätter i alla fall. Och så, som vanligt, ni kommer kunna betta på matcherna från och med fredag, kvartsfinalerna. Fredag, kvartsfinaler, lördag, semifinaler. Då kan man också spela på matcherna. Och söndag, finalen. Så att,
men är det final på söndag nu? För senast så spelade de i finalen på lördagen. Jag fattar inte den grejen riktigt.
Nej, inte jag heller. Jag kan faktiskt dubbelkolla det lite snabbt här. Så att vi inte gör säger det. Fel. För att kvartsfinalen kanske redan är på torsdag i så fall.
Det är ju nu då.
Ja. Jag tror finalen spelas på söndag. Men... Okay. Om vi säger fel så kommer vi rätta oss på Instagram. Men som sagt,
ja, exakt.
Och sen kommer
man kan hålla koll på Hyper såklart. Och gör som Joel Nordqvist gör på sin honeymoon nere i södra Italien just nu. Surfa in på hyper.com, var 18 år och spela såklart ansvarsfullt. Men kika in oddsen, för de är ju alltid inför matcherna. Så på morgonen är oftast bäst innan matcherna spelas, för det är ju också Argentina, så det finns ju en liten tidsskillnad på några timmar hit och dit.
Ja, de är...
Så man får hålla lite koll där.
6-7 timmar bakåt i tiden.
Vilket är lite gött för oss, så vi slipper ju gå upp i utan för att vinna pengar på Apple. Liksom.
Exakt, och glöm inte, nice. Nice. Ni kan ladda ner appen också. Den är väldigt trevlig.
Just det. Ja, men det är smidigt att ha och det är lätt att spela. Så att, vi påminner om att man ska vara 18 år och spela ansvarsfullt. Så önskar vi er lycka till här nu på sista tävlingen i Argentina innan lilla uppehållet. Så,
yes, sir.
Det finns väl egentligen bara en sak att säga. Egentligen, om inte du vill säga vem som vinner. Ska du ge Joel den hjälpen?
Vi ber Joel hjälpa oss.
Nej. Nej,
vi ska ge Joel den hjälpen. Det är bättre så. Jag tror på att den stora legendaren, världsetta under 16 år, Bela Stegin tar hem titeln med Cuello. Jag tror att de går in och skräller Tutti Balutti.
Då har vi veckans vilda chansning från Simon och Joel, är alltså Bela och Cuello. Så som sagt, om ni vill följa deras råd så ladda ner appen eller gå in på Hyper. Och så önskar jag helt enkelt lycka till.
Yes, stort lycka till och följ oss på Instagram, TikTok.
Muchas gracias Hyper.
Muchas gracias Hyper. Och glöm inte följ Patrik också, hans nya kanal med Hyper där han gör massa sjuka saker. Tack Hyper.
Jag älskar Hyper för att jag får göra alla roliga grejer.
Precis, du lever life.
Det är bara min mamma som tycker det är rimligt att jag får betalt för att göra alla de här grejerna. Alla andra tycker det är helt osannolikt.
Men hon tycker att det är rimligt att du får betalt för det.
Nej, men hon förstår ju inte varför jag vill dö.
Varför du vill utsätta dig för sån fara. Nej.
Nej då, morsan är cool. Jag tänkte på en sak.
Vad har du tänkt på?
Jag ska ju faktiskt, på tal om Hyper, så ska jag ju till Stockholm i helgen och spela Hyper Open.
Just det.
Trevligt. Annars hade jag ju spelat i Argentina. Men nu är det ju Hyper Open på i Frihamnen. Så att jag får spela där istället.
Just det. Fattar.
Första gången PDL Frihamnen har hört mycket om denna gamla anläggning.
Ja. Men är du säker att ni spelar där?
Ja.
Jag hörde från Olle idag, som jag tränade med, att det skulle spelas utomhus och de har väl inga utomhusbanor?
Nej, jag är väldigt förvirrad av det, för det står faktiskt i Ranked In, så står det typ inom parentes här, ute. Men då har jag börjat tänka så här, alltså på bana 2 ute står det. Så tänker jag så här, men kan det betyda att de menar utspring? Nej.
Nej. Nej, jag vet. Nej, de har ingen utspring där ändå, så det spelar ingen roll.
Är det så?
Nej. Så utspringer det inte. Ja, spännande. Du får kolla upp det där, tror jag.
Någonstans i Stockholm ska jag spela tävling i helgen.
Ja, någonstans.
Men det blir kul. Det blir kul.
Och vem spelar du med?
Så, jag spelar med Carl Johan Mattsson. Släggan från Kungsbacka.
In och följ honom på Instagram.
Han är fantastiskt rolig och kolla på när han spelar. För han har en helt sjuk release i sin smash. Jag vet att man ofta säger så. Ja. Men jag har ju spelat både med Linus och med honom och med Johan Fors och många andra som kan smälla på bollen rätt bra. Och det är
ingen som
det
tar
är någonting
honom.
Annat. Nej, men det är speciellt. Det är speciellt. Nej, det är speciellt. Han ser inte, alltså Linus Fors förväntar man sig ha en tung smash för att
han ser ut liksom som en lång och ser ut som
en... Ja, han ser ut som en buse liksom. Ja. Men Carl-Johan Mattsson är ju lite mer atletisk och skulle lika bra kunna vara typ snowboardproffs eller något. Men han kan smälla till bollen, kan jag lova dig.
Satan i götan då. Det ska man
han
se.
Gjorde ju en sån här, han gjorde ju en LeBron-challenge. Han smashade, alltså han slängde upp bollen till sig själv och framme vid nät och smashade den så att den studsar på andra sidan i bakglaset och sen tillbaka i sitt egna glas.
Ja, den är sjuk. Den är sjuk. Det
den är inte lätt.
Nej, den är inte lätt. Då,
jävla då ska man ändå ha lite löd i grejerna.
Lite är det. Inte lite är det.
Så att jag bara klarat det några gånger, men då var det nya bollar liksom. Nej, så det ska bli jävligt kul. Det ska bli jävligt kul. Men du, vi har ytterligare sponsor denna veckan och det är ju våra kära kompisar på 4On.
Oj, oj, oj. Såklart.
Jag vet inte om vi behöver ta det på spanska med tanke på att både Sanjo och andra stjärnor spelar.
Buenos, mi gente, escuchen ahora. Tenemos un reclame aquí para 4On. Es el nuevo producto que suena...
ja, men det håller med.
Lo encuentran en la página web de 4on.com o si no en el club más cercano porque está por todos lados. Gracias 4on.
Exakt. Och det Simon sa då är ju att Total Dry, som är den nya produkten från 4on, har ju lanserats tillsammans med Danne Vindahl. Mm. Och den är ju inte som Total Spray, du vet, den greppprodukten som ger superbra grepp. Mm. Utan det här är en antiperspirant, eller vad man säger, som gör att man inte svettas på de ställena där man sprayar. Så att,
kan man ta den under armhålorna då när man ska ut och partaja lite? Eller?
Ja, det är klart.
Det är klart.
Jag tar ju den lite här överallt. Ja. Så att man, nej, men det är också därför man kan se typ när Danne sprayar den, så sprayar han typ på sina underarmar. Mm. Jag fattar inte det först. Jag bara, varför lägger ni ut bilder när han sprayar på sina underarmar?
Ja, precis. Han sprayar egentligen runt om armen ovanför handleden.
Precis. Och det är ju just för att inte man vill att man ska svettas där och sen rinner det ner i handen som sen påverkar greppet. Precis. Så att det är ju ett komplement till Total Spray. Som de också har.
Det ultimata greppet jag använder både och, va?
Jag håller med, det tycker jag. Och det jag har lärt mig nu, för nu har jag testat Total Dry några gånger. Första gången, ska jag vara helt ärlig, märkte ingen skillnad. Nej. Men då var det ju, jag tog typ ett spray precis innan jag gick ut på banan. Alltså det är som att torka sig med, det är som att säga att nej, men den här handduken var dålig och så duttar man en gång med handduken mot pannan och sen... Ja. Använder man inte den mer? Det räcker ju inte, utan man måste lägga på ett ganska rikligt lager där man svettas mycket och gärna låta det torka in i typ 10 min innan man kör igång.
Ja, Så man måste ta det innan spelet?
Innan spelet är att föredra så att det hinner liksom sätta sig lite och torka in i kroppen. Det är ju det bästa.
Uppfattat.
Men sen måste vi ju nämna också, nu när vi ändå är inne på foran, att är det inte jävligt coolt att de har signat Sanjo?
Det är skitballt. Herregud.
Ändå en stor katt.
Det är en stor katt. Det är en stor katt med världens bästa händer.
Mm. Världens bästa händer med världens bästa grepp.
Boom! Vilken mix.
Men jag tyckte den bästa reklamen var ju ändå när Tapia i finalen mot slutet när det var avgörande läge bad Sanjo spraya på lite på greppet.
Ja. Spraya lite här, gubbar. Spraya lite här.
Och han är inte en sponsrad av Foran.
Nej, det var bra.
It's so
det var
good. Nej, det är häftigt. Så kika in på produkterna. Det finns ju Total Dry, Total Spin och Total Spray och även alla deras andra produkter. Ni kan använda rabattkoden PP10 såklart för 10% eller VSQZ10, en förkortning på Vaskes.
Precis.
Så vi säger tack snälla till Foron för att de alltid stöttar oss i allt vi gör och helt ärligt för att produkterna är jävligt bra. Jag använder dem varje gång jag spelar.
Ja, men verkligen, de är guldvärda. Så att mixa upp dem, glöm inte. Total Dry och Total Spray.
Muchas gracias, Foron.
Muchas gracias. Och med det, Patrik, så det är väl dags.
Det är dags att runda. Det är dags att runda.
Ja, det är det.
Och. Det är lite sommar kvar. Vi ska krama ur det sista. Det är fredag nu och jag är på väg till Stockholm. Vad gör du denna fredag?
Denna fredag så tränar jag faktiskt dubbla pass. Ena passet med Kalle Knutsson, andra passet med Adam Gustafsson och Olle Andersson. Och nice. Ja, det är bara träning för mig och förhoppningsvis så hittar jag en partner till SPT5.
Just det, det ska bli kul att få följa.
Jag måste ragga partner, så att det är min huvuduppgift.
För ragga lite. Kan du inte kolla utomlands också då?
Jo, men det blir så svårt, tror jag. Det är inte så jävla lätt. Ja, men jag ska försöka.
Se om vi hittar någon god katt.
Någon god katt som man vill spela med.
Det är många har ju semester nu.
Precis, det är det.
Och
det
är det som är problemet. Skicka in era förslag. Skicka in era förslag eller skicka oss ett DM på vem ni vill se Simon spela nästa SPT med.
Ja.
Jag och Hyper bedega om det är någon riktig stjärna.
Come on!
Come on. Men tack snälla för att ni tog er tiden att lyssna på ännu en av vår podcast. Gå gärna in och prenumerera på min YouTube. En snabb plugg för ni som har lyssnat hela vägen till slutet. Ni är de riktiga fucking OGs.
Verkligen. Ni är fucking bäst.
Ni är fan bäst alltså. Så hoppas ni tar hand om er. Njut av att det är augusti fortfarande. Så ses vi nästa vecka.
Adios, adios. Amigos. With the team touch base. Rock up, bitch, rock up, bitch, rock up. Fumble like we probably come up. Don't make it turn into trouble. Cause we coming straight out the jungle. Rock up, bitch, rock up, bitch, rock up. Fumble like we probably come up. Don't make it turn into trouble. Cause we coming straight out the jungle.
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.